Bells löfte av Leslie Pierce. Kapitel 1. Juli 1914. Från portgången dit han tagit sin tillflykt under det hällande regnet såg han tvärs över gatan mot den lilla hattbutiken med välvt fönster. Bara namnet i kursiverade guldbokstäver över fönstret fick hans hjärta att slå lite fortare. Bell. Han kunde se siluetterna av två damer där inne. Och av deras gester att döma var de förtjusta över hattarna de såg. Han hade gjort det han hade kommit hit för. Att se om Bell hade förverkligat sin dröm. Men nu när han var här, så nära henne, kändes det som om det inte var tillräckligt. En fyllig kvinna med rosiga kinder sökte skydd för regnet i samma portgång. Hon kämpade med ett paraply som hade vänt sig i vinden. Om det inte slutar regna snart kommer vi att få simfötter allihop, anmärkte hon skämtsamt medan hon försökte få ordning på paraplyet. Jag förstår inte hur jag kom på tanken att ge mig ut i det här vädret. Jag tänkte samma sak själv, svarade han medan han tog hennes paraply för att räta ut bågarna. Sådär ja, tillade han och räckte över det. Men jag antar att nästa vindby kommer att vända det igen. Hon såg nyfiket på honom. Ni är fransman, eller hur? Men ni talar bra engelska. Han log. Engelska kvinnor i hennes ålder drog sig inte för att ställa frågor till fullständiga främlingar. Och det tyckte han om. Fransyskorna var mycket diskretare. Ja, jag är fransman. Men jag lärde mig att tala engelska när jag bodde här i några år. Så ni kanske är här på semester? Frågade hon. Ja, jag hälsar på gamla vänner, sa han. För det var delvis sant. Jag hörde att Blackheath skulle vara en fin plats, men jag valde fel dag för ett besök. Hon skrattade och instämde i att ingen skulle vilja bege sig ut på heden i ett sånt ösregn. Ni måste bo i Sydfrankrike, sa hon och granskade hans ansikte. Min bror semestrade i Nice och kom tillbaka brun som en conker. Han hade ingen aning om vad en conker var, men uppskattade att kvinnan ville småprata. Kanske kunde han få veta något om Bell av henne. Jag bor nära Marseille och butiken där borta påminner mig om franska hattaffärer, sa han och pekade. Hon såg bort mot den och log. Ja, de säger att hon lärde sig yrket i Paris. Och alla kvinnorna här älskar hennes hattar, sa hon med värme i rösten. Jag skulle ha tittat in där själv idag om det inte hade varit så dåligt väder. Hon tar sig alltid tid med alla. Det är verkligen en charmant ung dam. Så det går bra för henne då? Oh ja, hon har många kunder. Inte bara här omkring, har jag hört. Men nu får jag ge mig iväg hem, annars blir det ingen middag ikväll. Det var trevligt att få prata med er, sa han och hjälpte henne att slå upp paraplyet igen. Ni borde gå in dit och köpa en hatt till er fru, sa kvinnan när hon började gå därifrån. Ni hittar ingen bättre modist, inte ens på Regent Street. Efter att kvinnan hade gått stod han kvar och tittade mot butiken på andra sidan gatan i hopp om att få en skymt av Bell. Han hade ingen fru att köpa en fin hatt till, men han behövde knappast en ursäkt för att hälsa på en gammal vän. Men var det så klokt att väcka det förflutna till liv igen? Han vände sig om för att mönstra spegelbilden av sig själv i skyltfönstret intill. Gamla vänner hemma i Frankrike påstod att han hade förändrats under de 2 år som gått sedan han senast såg Bell. Men själv kunde han inte se någon skillnad. Han var fortfarande lika spänstig och vältränad. Hårt arbete på hans lilla gård höll honom i trim och hans axlar var till och med ännu bredare nu. Men hans vänner menade kanske att ärret på hans kind hade bleknat och att den nya, lugnare tillvaron hade gjort hans kantiga anletsdrag mjukare och mindre skrämmande. När han för 10 år sedan, i 25-årsåldern, var tvungen att sätta skräck i människor hade han känt en viss stolthet över iskylan i sin intensivt blå blick och att hans blotta röst kunde kännas hotfull. Men även om han visste att han fortfarande kunde ta till våld om det behövdes, var hela den världen något som han hade lämnat bakom sig. Om kvinnans uppskattning var representativ för vad man tyckte om Bell.